Jag heter Ulrika Lundberg och jag jobbar som regionutvecklare.
Och jag heter Liselott Riese Berglind och är teamledare för KPH psykisk hälsa där även Ulrika arbetar.
Du lyssnar på Expertinslaget, en podd från Regionhälsans expertenheter.
Kunskapsstöd för psykisk hälsa är en enhet inom regionhälsan som arbetar för att främja den psykiska hälsan och motverka psykisk ohälsa i regionen. Deras uppdrag är att vara en resurs för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete inom psykiatri och primärvård. Det här gör de bland annat genom att facilitera framtagning av regionala medicinska riktlinjer och genom kompetenshöjande utbildningar till personal. Vad vet vi om den psykiska hälsan i Västra Götaland?
Tack vare den här enkäten Hälsa på lika villkor som SCB genomför på uppdrag av Folkhälsomyndigheten så vet vi faktiskt att den är ganska bra ändå. I genomsnitt så är det 85% av invånarna i Västra Götaland som under 2022 då, när den här är gjord, som sa att de hade ett psykiskt välbefinnande. Om man ska titta liksom över hela landet så i Västra Götaland så mår vi ungefär som man gör i resten av landet. Vi skiljer inte ut oss på något sätt. 89% av Västra Götalandningarna har svarat att de var nöjda med sitt liv och 86% svarar att de var lyckliga. Och allra lyckligast var de som bodde i Dals-Ed, men i grannkommunen Bengtsfors så var man bland de mindre lyckliga i regionen.
Hur kan vi förstå det?
Det kan man nog inte riktigt förstå. Det finns inga såna här jätteuppenbara samband. Jag skulle gissa att det har med lokala företeelser att göra. Alltså vad som händer i det lokala samhället. Hur det ser ut på jobbfronten, med skola, samhället i stort och så vidare. Och sen ska man också komma ihåg, där man var som allra olyckligast i regionen, det var i Tanum, där var bara 81% lyckliga. Men det är ju heller inga jättestora skillnader. Alltså där man är som olyckligast i regionen, där är 81% ändå lyckliga. Och det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg när man pratar om psykisk ohälsa och att den ökar och så. Att fortfarande så är det ju så att majoriteten i samhället ändå mår ganska bra och lever ett gott liv i Västra Götaland. När det gäller psykisk ohälsa så var det ungefär 8% i genomsnitt i länet som svarade att de hade besvär med ängslan och oro eller ångest, var frågan ställd. Och här är det gruppen unga vuxna som sticker ut, 16-29 år, som också är i den gruppen där den psykiska ohälsan ökar över tid. I övriga grupper ligger den ganska stabilt ändå. Mycket fokus på äldre just nu och deras psykiska hälsa. Men i den här enkäten så är det här en grupp som upplever ett något sämre allmäntillstånd än befolkningsgrupper i allmänhet. Alltså den fysiska hälsan och hur man mår. Men det högsta välbefinnande i länet, det hittar man i den här gruppen som är mellan 65 och 85. Det är det hela 90% som anger att de har ett högt psykiskt välbefinnande. Så att det verkar som att det är en positiv upplevelse att bli äldre i Västra Götaland. Man har något att se fram emot.
Härligt.
Sen är det en grupp i Västra Götaland som sticker ut i den här enkäten när det gäller psykisk ohälsa. Och det är gruppen med funktionsnedsättning. Man är både märkbart mindre lycklig, man har mindre framtidstro, sämre allmäntillstånd och psykiskt välbefinnande, mer psykisk påfrestning och stress och upplever också mer ängslan, oro och allvarliga suicidtankar, och de har fler depressionsdiagnoser. De sticker ut i nästan alla såna här jämfört med genomsnittet då. Men det finns ett område där de skiljer sig i positiv bemärkelse och det är tandhälsan. Så vi som jobbar med psykisk ohälsa behöver lära av tandhälsan hur vi kan jobba med den här gruppen.
Och vad behöver man inom Västra Götalandsregionen göra då för att främja invånarnas psykiska hälsa och också att förebygga psykisk ohälsa?
Ja, det här främjande perspektivet, det vill säga vad vi gör för att människor inte ska få psykisk ohälsa, är ju ett område som även våra kommuner och de ideella verksamheter vi har i regionen har ett ansvar och verkligen kan bidra med. Hälso- och sjukvårdens huvudsakliga uppgift är ju att undanröja hälsohindren till att nå hälsoperspektivet. Men man kan ha en långvarig psykisk ohälsa, man kan ha schizofreni till exempel, och ändå uppleva psykisk hälsa. Om man har en schizofreni som är välbehandlad och där de sociala delarna i livet ändå fungerar. Det finns tillfredsställande relationer, man har ett arbete eller en sysselsättning man trivs med, man har ett bra boende. Så hela tiden när vi tittar på begreppet psykisk hälsa, ohälsa och sjukdom, så behövs både kommunernas insatser och hälso- och sjukvårdens insatser, men väldigt gärna då samordnat. Vi har ett behov av ett samhälle som innehåller ett utbud av många olika saker för att varje individs behov och önskemål ska kunna tas tillvara på ett så bra sätt som möjligt.
Och ert uppdrag är ju att stötta verksamheter och vara ett kunskapsstöd för verksamheter i Västra Götalandsregionen kring den psykiska hälsan, och också för att skapa en jämlik vård i VGR. Så det är ju ett enormt uppdrag. Kan ni berätta lite mer konkret hur ni arbetar med det uppdraget?
Ja, vi gör det på flera olika sätt. Vi har ett uppdrag att förhålla oss och bidra när man arbetar med politiska ärenden, där vi kommer in med vår sakkunskap. Vi har ett särskilt uppdrag att arbeta med samverkan, och där är ett särskilt fokus den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa som vi får och har fått stora statsbidrag kring under flera år. Vi är också sakkunniga in mot koncernkontoret och andra verksamheter, till exempel när det gäller upphandling av psykiatrisk verksamhet, när det gäller att bistå presstjänst i olika frågor. Och sen har vi det som är en stor del av det vi gör, det som handlar om kunskapsorganisationen. Och i det arbetet så har vi jobbat mycket med att tydliggöra vad är det som personer med olika diagnoser eller problemområden kan ha nytta av i fråga om att få en bra utredning och en bra behandling. Det här kallar vi regionala medicinska riktlinjer. Och det fanns när vi startade KPH för drygt 10 år sedan, tror jag 4 eller 5 sådana riktlinjer som i stort sett handlade om läkemedel. Idag har vi över 60 sådana riktlinjer som ska vara vägledning för de som möter patienter. Och det är vi väldigt glada att vi har en väl utbyggd arsenal av regionala riktlinjer idag. Man kan undra, behövs det verkligen 64 stycken? Ja, vi tror nog det. Detta är ju ett jättestort område. Psykisk hälsa, ohälsa, sjukdom och också suicidprevention som vi lägger in i det här begreppet. För alla åldrar, både barn och unga, vuxna mitt i livet och äldre. Och alla de sjukdomar som idag finns differentierade och med differentierade behandlingserbjudanden kräver nog det här antalet regionala medicinska riktlinjer. Så det här att det finns många RMR är mer ett uttryck för att kunskapsmassan inom psykiatrin har ökat så kraftigt. Vi har inte bara en medicin nu, utan vi har en medicin och så kanske vi har 3 terapimetoder och så kanske vi har ett antal arbetsterapeutiska och fysioterapeutiska metoder att arbeta med parallellt. Så jag tycker att det är väldigt uppmuntrande att det finns så mycket idag att erbjuda våra patienter och att vi kan göra så mycket mer nytta än vad vi kunde för 40 år sedan. Jag ser den stora skillnaden. Det är väldigt roligt.
Och den psykiatriska vården har blivit mycket säkrare i och med att man har bedrivit mer forskning. Och man kan mycket mer om vilka metoder som fungerar och inte fungerar och vad som är skadligt och vad som är gynnsamt. Mm. Det är ju också en förklaring till att vi har så mycket mer riktlinjer än vad vi hade förr. Mm. Men så himla mycket bättre för patienten att kunna möta en kunskapsbaserad vård.
Vilka är målgrupperna för era insatser?
Ja, det är så att i det politiska uppdrag som ligger till grund till att KPH skapades så var man väldigt framsynt, tycker jag, politiskt. Det har ju sin bakgrund redan 2009. Man sa att vi skulle arbeta för all psykiatri, både barn och vuxna. Vi skulle jobba för rättspsykiatrin, vi skulle ta med alla grenspecialiteter. Äldrepsykiatri, beroendevård. Men vi skulle också ta med primärvården. Och det var oerhört klokt av politiker 2009 att redan då tänka in hela vårdkedjan. Och det här som nu vi kallar nära vård, där det innebär att vårdcentralerna har ju ett jättestort uppdrag i all hälso- och sjukvård, även psykiatri då. Så att när vi gör till exempel utbildningar så riktar vi oss både till vårdcentralerna, vårdval rehab, och den specialiserade psykiatrin. När det gäller kunskapsorganisationen så har vi ju både en roll i det regionala arbetet att ihop med samordningsråden samordna den regionala kunskapsstyrningen. Men sen har vi ju i Västra Götaland också det nationella värdskapet för det nationella programområdet för psykisk hälsa.
Så en viktig del av vårt arbete det är att leda arbetet med framtagandet av de regionala medicinska riktlinjerna. Men vilka insatser gör ni för att de här riktlinjerna ska kunna implementeras i verksamheterna och efterlevas? Kan ni ge något exempel på en insats?
Det är väldigt viktigt att säga att när de här riktlinjerna tas fram så är det ju i en arbetsgrupp där de psykiatriska förvaltningarna har medarbetare som sitter med och tar fram dem. Det är ingenting vi gör på KPH ensam, utan vår stora roll är att facilitera det här arbetet. Sen är det nog en fördel att vi som administrerar och håller ihop det här har samma sakkunskap som resten av gruppen har. För det underlättar i diskussionerna och förståelsen för hur en sån här riktlinje ska behöva vara upplagd för att fylla sin funktion. Men när en sån här regional medicinsk riktlinje är framtagen så kan vi ju ha vissa aktiviteter ibland som handlar om att göra den känd. Det är ju första steget till en implementering av ett dokument. Det är ju att man ska veta om att det finns. Och sen ordnar vi de utbildningar som behövs för att kunna följa en regional medicinsk riktlinje. Det kan handla om ett nytt preparat, men idag handlar det väldigt ofta om en ny psykopedagogisk eller psykoterapeutisk behandlingsmetod, ofta manualbaserad. Är det den typen av metoder som används väldigt ofta och på väldigt många ställen, ja då kan vi ju behöva ge den här utbildningen regelbundet, för folk slutar och börjar i verksamheten. Så därför har vi för de här utbildningarna ofta ett årshjul som säger att vi en gång per termin eller en gång per år ger den här utbildningen. Och det är som ett stöd för cheferna när de ska planera för sina nyanställd personals introduktion in i jobbet. Och det som har varit väldigt positivt så här långt det är att vi har kunnat finansiera de här utbildningarna med statsbidrag. Så verksamheten har inte behövt betala för att gå en utbildning. Sån här tredagarsutbildning i en ny terapeutisk metod kan annars kosta rätt mycket pengar, ibland väldigt mycket pengar. Och man kan ha tidigare behövt åka till Stockholm till exempel och övernatta, vilket har tagit ytterligare arbetstid från verksamheten och medfört en kostnad. Så på det här sättet så har vi tillgängliggjort utbildningarna på ett bredare sätt.
Vilka är era största utmaningar när det gäller att implementera de här regionala medicinska riktlinjerna?
Jag tänker en utmaning som alltid finns när det gäller implementering, det är ju att det tar mycket längre tid än vad man tror. Från att ha inte känt till en metod till att ha fått ta del av att den finns och lära sig hur man gör och lära sig rutinerna. Så egentligen så tar det ju nästan 10 år. Och de tidsperspektiven jobbar vi ju inte med. Så jag tror att en utmaning är ju liksom att man tänker att man vill utvärdera och kanske göra om lite för snabbt. Man ger inte en chans att hinna sätta sig.
Man måste ha stor respekt för allt det arbete som krävs på hemmaplan för att göra det som man kan tycka är en enkel behandling möjlig. Och jag tänker inte minst inom vårdcentralerna som ju har ett så stort flöde av patienter, så är det här med att få till bra vårdprocesser på vårdcentralerna ett arbete som de jobbar mycket med idag när det gäller just psykisk hälsa.
Det är ju ganska hårt tryck på psykiatrin idag i Sverige. Hur märker ni det? Och hur påverkar det ert arbete?
Ja, vi märker ju av det genom att man till exempel ibland inte tycker att man har tid att prioritera utbildningar, utan man behöver träffa patienter istället. Och det är väldigt lätt att förstå, för den kö man har nu, den har man nu, och de som står i kön, de lider nu. Samtidigt, om vi inte tar till oss ny kunskap, så kan vi ju också missa sätt att arbeta som är mycket effektivare och som skulle göra att vi kan möta fler patienter och få patienter att bli så friska att de inte behöver hälso- och sjukvårdens insatser eller mycket glesare insatser.
Vad är det roligaste med ert arbete?
Jag skulle jag säga vad som är roliga, så präglar det väl att jag har varit med så länge, 40 år. Och säga att när man ser att de medicinska framstegen som görs inom psykiatrin, där man då hittar behandlingsmetoder som det nu finns, som gör att människor som tidigare hade väldigt små förutsättningar att bli friska, annat än på möjligtvis väldigt, väldigt lång sikt, nu kan få hjälp ganska snabbt och då ibland komma tillbaka till ett helt friskt fungerande. Och när man ser att de metoderna finns och att de används där ute till patienter, då är det riktigt roligt. Ett sådant exempel är självskadebeteende, som jag har jobbat med särskilt intresse i nästan 40 år. Där vi tidigare gav psykodynamisk terapi, ibland på behandlingshem under många år. Och för vissa individer funkade det ju bra, men det betyder ju att väldigt få individer kunde få den behandlingen. Och där vi idag har ett par olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder som är i gruppformat, som gör så stor skillnad. Och att man kommer in tidigt i en ung människas liv och kan bryta det här självskadebeteendet och se att den personen sen går vidare i livet och får relationer, arbete, ibland bilda familj. Det är otroligt roligt. Det är en sann glädje.
Men sen är det roligaste är ju det här att jobbet är så omväxlande och att man aldrig någonsin blir färdiglärd. Man lär sig någonting nytt, minst en sak varje dag. Och att få jobba i en sån miljö och samtidigt känna att man bidrar till att göra nytta och att man bidrar till att göra hälso- och sjukvården säkrare och bättre. Och specifikt för människor med psykisk ohälsa, det är fantastiskt.
Hur kan verksamheter komma i kontakt med er?
Det allra enklaste, det är ju att faktiskt titta på vår hemsida. KPH har en egen hemsida och den kan man nå ganska enkelt genom att googla. KPH VGR eller psykisk hälsa VGR, så kommer man direkt till oss. Och där står alla kontaktuppgifter och också listor över våra olika verksamheter och det vi pysslar med.
Avslutningsvis, har ni något tips till vårdpersonal kring hur man kan stärka den psykiska hälsan?
Jag tänker att man ska inte vara rädd för att fråga om det som en del i all hälso- och sjukvård. Ibland så får vi så stort fokus på den kroppsliga hälsan om vi inte jobbar i psykiatrin eller primärvården. Men även människor med andra sjukdomar, långvariga smärttillstånd, svåra neurologiska sjukdomar, cancersjukdomar och annat, har ju ofta en psykisk ohälsa eller en komponent av psykiskt lidande kopplat till den kroppsliga sjukdomen. Och att då fråga om den delen också, lika väl som man frågar efter de kroppsliga symptomen, tror jag är väldigt viktigt. Och man behöver faktiskt inte vara så rädd. Det tror jag är hindret idag för många, att man är rädd för vad man ska svara om man får reda på att någonting inte är så bra. För bara genom att människor får lov att berätta att de är ledsna eller nedstämda eller oroliga, så lättar man på den bördan som de bär på. Så våga fråga mer om hur människor har det i livet och inte bara hur de mår.